Borgbacken är i första hand en nöjespark. Varför vi inte kallar Borgbacken för ett tivoli utan kallar det för en nöjespark beror på att då när Borgbacken startade så hade tivoli en lite negativ klang. Tivoli var lite tingeltangel, lite billigt, vet du, lite krafs och lite glitter och inte kvalitet. Och det ville vi undvika och därför kallar vi det här för en nöjespark, Huvipuisto. Men det är faktiskt synonymer. Jag tycker att tivoli är ett utmärkt ord och jag har på senare tid eller på de senare åren jag var i tjänst så använder jag mycket gärna tivoli. Det är ett gammalt romerskt begrepp egentligen. Det kommer ju från italienskan. Cirkus är sen en annan sak. Cirkus är någonting som definitivt är tält. Det finns ju fasta cirkusbyggnader. Men då följer jag de samma princip som tältet. Då är de runda. Krone i München. Jo, krone. Nej, numera är det inte sågspån. Numera är det en matta faktiskt. Det är mycket sällsynt med sågspån. Ja. Det är matta. Men krone i München är en rund byggnad. Och Köpenhamns... Där fanns ju en cirkusbyggnad, Benneweis. Den var rund. Och likaså i Budapest finns det en cirkusbyggnad som heter Makiva. Och den är rund. Så att principen är den att det ska vara en arena. Och en det där, en publikläktare eller en kardäng heter det ju på cirkusspråk. Den ska vara rund. Peacock kan aldrig vara cirkus. Peacock är en varieté. Och varieté är igen ett slags teater. Olika artistuppträdanden som är byggda ihop i en föreställning men utan någon röd tråd. Om det här är röd tråd så är det kabaré. Det här är min begreppsskillnad på det.
Så svarar före detta programchefen på Borgbacken, Sara Ekelund, på frågan om hur man definierar begreppen nöjespark, cirkus, tivoli, varieté och kabaré. Men det finns förstås en hel del annat att fråga en person som har levat största delen av sitt liv med och i en nöjespark.
Vi har nu valt att träffas här på Borgbacken. Man kan ju fråga sig att det här nu en alltför lättfunnen lösning. Borde vi ha, eller hade det kanske eventuellt funnits någon helt annan plats som hade varit väldigt viktig för dig och där vi kunde ha träffats?
Jag hade egentligen bara två platser som har varit viktiga de senaste, säg, 25 åren. Det ena är det första, är Borgbacken. Och det andra är mitt så kallade gömställe, mitt Shangri-La brukar jag kalla det. Och det är faktiskt två gamla cirkusvagnar på Emsalö. Dit jag faktiskt flydde härifrån när jag hade mina lediga dagar. För som du kanske vet så bodde jag i det där gula huset som är där vid porten. Det var mitt hem i mer än 30 år.
Här är ganska mycket liv och rörelse nu, en sån här aprildag. Det är en sån här mulen dag med smutsig snö och hopp om regn som ska putsa upp den här marken. Tills vidare finns det inga löv på träden och här pågår arbeten på alla håll runt omkring. För det är ju verkligen inte mer än en ganska kort tid tills det här ska öppnas igen. Känns det vemodigt att inte vara med om att öppna?
Nej, lustigt nog inte. Det är nog så att var tid har sina funderingar. Och jag måste säga att jag tyckte att det var roligt att jobba här. Men när det sen drog ihop sig till den tiden när jag skulle lägga så hade jag inte en tanke på att stanna. Då hade jag fått nog.
Här runt omkring oss så ser vi då alla dessa trevliga förnöjsamheter som man kan syssla med här. Är här något av dessa hus som är så där speciellt kärt för dig? Någonting som du själv tycker att är extra roligt? Om du tittar nu på
Jo, naturligtvis. Ja, nej, jag har min favoritkarusell och det är den gamla bankkarusellen.
Alltså den där med den sista
vattnet? Jo, den just, den som är från slutet av 1800-talet. Den är förvärvad i Tyskland. Och det är min favorit, det är min absoluta favorit. Och den är handgjord till större delen. Och den ägdes av en cirkusfamilj, mamma, pappa och barn och... Så förvärvade vi den någon gång på 50-talet, i slutet av 50-talet. Och den är en verklig skatt. Det finns nämligen, eller fanns för några år sedan, bara 5 så gamla karuseller i Europa. Det finns ju ingenting som är liknande. De får komma med vad som helst. Men det finns ingenting som är en sån här gammal karusell.
Men det är ju, den är ju i så fall ett museiföremål.
Den är ett museiföremål, nu måste jag medge. Nej, gud bevare, här är ingenting farligt. Alltså här, jag skulle säga att av alla nöjesparker i Europa, och så får vi ta med i Amerika överallt, så här ingen så stränga säkerhetsföreskrifter som Borgbacken. Och det är föreskrifter som doktor Ekelund har själv genomfört, det är myndigheterna, för att vara på den säkra sidan. Därför att om det händer i en spårvagn en olycka så skyller ingen på spårvagnen. Men om det händer i en karusell så är det definitivt karusellens fel. Även om det ofta är folk som beter sig fel.
Det är skojigt att se på dig när du står här och tittar dig omkring medan du pratar. Hälsa till höger och vänster. Gör en liten paus mitt i en mening för att vinka åt någon bekant. Mm. Du känner alla här.
Jag känner det gamla gardet här. Det är nog många nya, men de flesta kommer ju tillbaka år för år. Och den där fasta personalen som är cirka 40 här på vintern också, dem känner jag ju naturligtvis allesammans. Men vet du, ännu om den här gamla karusellen, det som är det originella med den är också att det här är en sån gammal karusellorgel. Och det är också mycket, mycket få i Europa numera.
Fåglarna kvittrar och vi väntar på att det ska bli vår. Men riktigt vår är det ännu inte. Vi ska ha det bekvämare om vi sitter inne.
Ja, alldeles hur du vill.
Ja, så vi flyttar in i bilen. Det kanske är en aning varmare att sitta här och prata. Ska vi ta och börja alldeles från början? Jag skulle gärna höra lite om din barndom. Är du uppvuxen i Helsingfors?
Jo, då jag är barfota Helsingfors. Alltså jag kan den här stan. Jag är dessutom, bodde jag som barn, det vill säga när jag föddes, så bodde jag här alldeles i trakten på Karlsgatan. Vet du, det där var när Björnparken finns.
Ja,
den parken fanns där då ren, men björnen fanns inte. Och Borgbacken var, eller det som kallades på den tiden Vattenborgsbacken, det var förbjudet område för oss ungar. Därför att här var en massa asociala element där på de där, i de där bergskrävorna, vet du. Aha. Då kallar man den för hambussar på den tiden. Det här var ju, när du kan ju räkna ut, jag är född under ryska storfurstendömet. Faktiskt. Vi smet ibland, vi kom olovande hit i det här Vattenborgsbergen, för vi tyckte att det var lite spännande att titta på de där typerna. Men, och jag tror att de försvann egentligen först sen när Borgbacken byggdes på 50-talet.
Vad fanns det då när du var barn för motsvarighet? Vad ska vi säga, cirkus, tivoli, någonting i den här stilen? Vad fanns det i Helsingfors?
Det, när jag var tonåring, och då bodde vi redan i Eira. Då fanns det ett tivoli där i Smedsparken. Och det är mitt första minne av ett tivoli. Då åkte jag gungkarusell, du vet den där som har de där gungorna som åker runt. Och cirkus, det kan ha funnits någon kringresande cirkus när jag var barn.
Så att du drömde inte som barn om att din livsgärning skulle gå ut på en
lunda. Jag skrev verser när jag var liten. Och de lästes upp sen i familjekretsen och min familj var hemskt stolt över det. Jag var yngst nämligen, vi var 8 barn. Oh. Vi var en riktigt stor familj och det var förfärligt trevligt. Jag har många gånger tänkt att folk vet inte vad de går miste om när de inte har en stor familj omkring sig. För vi hade alldeles gudomligt trevligt. Jag hade 5 bröder och 2 systrar. Det var mycket trevligt. Min äldsta bror var faktiskt 15 år äldre än jag, så det blev ju också väldiga åldersskillnader. Men jag var alltid lilla syster och jag tror att jag blev ganska bortskämd.
Men du fick mycket tidigt ett socialt beteendemönster som är nytt.
Mycket, mycket. Vet du vad jag bland annat kommer ihåg från mina allra första barndomsår? Det var ju, om jag nu tänker på att det var 20-talet, så var det ju ganska knallt, vet du, en stor familj med 8 barn, vet du, det var kamp för brödfödan. Mina föräldrar var privatföretagare, de hade 2, det som kallades på den tiden, raksalonger. De var båda barberare, både min mamma och min pappa. Och de hade en på Sparbankskajen och en där på Karlsgatan, det som hörne så att säga. Men det var ju en kamp om att få ihop pengar till hyran, 3 hyror förstår du. Och 8 barn och vi måste ju ha ett hembiträde för att vi var så många och mamma jobba. Så det där lönen åt henne och så där förstår du. Så det blev ju lite knappt. Och jag kommer ihåg när du sa socialt beteende. Att det kokades på morgon gröt i en stor svart gryta. En sån här svart järngryta och det skulle vara mycket gröt.
Ja, det är klart.
Och det var väldigt viktigt vem som var i turen att skrapa den här grytan. Förstår du, det bruna som fastnade i botten, det var ju en teflongryta och gud är klagat.
Ja.
Utan en rejäl järngryta och det fastnade. Rågmjölsgröt och vad det nu var för gröt, det kan jag, rågmjölsgröt var det förresten. Och den där bruna skorpan som blev där i botten.
Var det gott?
Läckert, förstår du. Vi höll så noga reda på vem stor det var att skrappa grytan, förstår du, det åt sig ända till botten. Varje morgon.
Skoj.
Och det kommer jag ihåg, och det här lärde man ju sig, vet du, ordning och reda. Det var inte för att jag var yngst att jag skulle få, vet du, en extra gång eller någonting sånt. Utan det gick i turordning.
Ja, det var ju tvunget att hålla ordning och reda om man hade 8 barn och 16 skor under sängen på kvällen.
Ibland fanns det inte så många skor, ibland lånades det skor åt den som skulle gå till skolan och någon fick bli hemma. Jaha. För att det inte fanns helt enkelt. Det gällde aldrig mig, därför att när jag var yngst så var mina äldsta bröder ren i förvärvsarbete och då blev det bättre när jag började skolan. Så jag har inte något minne av att jag skulle haft. Jo, vet du vad jag minns nu när du, där vi talar om det där att man inte hade så mycket då. Mm. Jag minns en gång när det drog ihop sig till julfest i folkskolan. Jag gick i folkskola där på Tansgatan. Och det drog ihop sig till julfest och jag kan inte ha varit mer än kanske 8 år. Och jag hade inga nätta skor. Och mamma sa att du ska få ett par skor. Men det fanns en narink. Ja. Vet du vad en narink är?
Jo, det,
den fanns på Tavastvägen, fanns på en narink. Och så fanns det uppe vid Simonsgatan en narink.
Ja,
men vi gick till Tavastvägens narink. Och det fanns inte sådana skor som passade mig. Och jag blev gråtfärdig för jag tänkte att nu får jag inga skor. Och så kom vi till sist i ett av de här stånderna. Och där var ett par bruna snörskor, vet du. Så det är en pojkskor med runt tå och med snörning framme. Men de såg hemskt bra ut och de var inte nya naturligtvis. Men de var väldigt lite använda. Och hör du, mamma sa att prova nu de här. Och vet du, jag provade nu, de var alldeles för små. Men jag sa inte. Vet du, krykte tårna så här och tänkte att jag får inga skor om inte jag tar det här. Och det var så nätta, tyckte jag. Och hör du, mamma köpte de där skorna. Och det var ju vinter, för det var julfest det skulle bli. Och jag kommer ihåg när jag gick från Karlsgatan till den här julfesten. Jag hade en blå sammetsklänning utan ärm som min syster hade sytt åt mig. Och de där bruna skorna, kära du, till den här sammetsklänningen. Och jag frös så erbarmligt. Vet du, med tårna på det här sättet och köldgrader. Det glömmer jag sent. Men så var det på den tiden, lycklig var jag ju ändå över de skorna.
Vad drömde du om att bli när du blev stor?
Jag ville bli journalist, men det blev jag ju aldrig. Men jag gick 7 klasser i flicklyseet och så måste jag ju börja jobba och blev för brödfödan. Och så blev det nu sen så att jag... Först kom jag till en firma som hette Europeiska försäkringsbolaget. Och där var jag 7 år. Och jag måste säga, där lärde jag mig jobba. För det var där vi jobbade hårt. Vi var ett litet team och vi hade mycket att göra. Det var aldrig tal om att man skulle få betalt för övertid eller någonting sånt. Utan man gjorde tills man var färdig. Och det här var jag väldigt tacksam för att där lärde jag mig faktiskt att få ur händerna så att säga.
Men hur kom då Sara Ekelund till Borgbacken?
Jag såg en annons i tidningen där stiftelsen, det var inte stiftelse då, det var barnens dag som annonserade efter en svensk stilist. Och jag tänkte att det där är ett önskejobb. Sökte jobbet och fick det. Och det var överste Haltiavuori som då just hade blivit chef för barnens dag som ännu inte var en stiftelse och som ännu inte hade Borgbacken. Utan ordna med en veckas barnens dag i Helsingfors med lotterier och dylikt, vet du, vi fick socker och choklad och sorter från Sverige och Danmark. Och den där, de där lotterierna var en glimrande affär för folk var ju svåra på att få de där vinsterna. Och det gick då till barnens dag som bestod som i denna dag som är fem av de största barnskyddsföreningarna förbunden. Det är fortfarande samma organisation. Men sen bildades det en stiftelse för det var ett så mycket säkrare arrangemang med så mycket pengar som i alla fall strömmade in. 1950 öppnades Borgbacken och jag kom till barnens dag, jag kom 48, alltså 2 år före backen. Och det var ett mycket roligt jobb. Jag var ju gift med Bo Ekelund och jag hade dessa 2 döttrar som var alldeles små. Och så fick Bo förflyttning till Äänekoski. Och ja, då kom jag ihåg att översten var mycket upprörd, min chef. Och sa åt mig att jag kan inte förstå att ni kan lämna mig. Att ni kan väl ta ut skilsmässa från den här karen. Och jag sa att nej, det gör jag nu i varje fall inte. Det blev ju senare sen så. Men vi var inte mer än ett år där uppe, ett knappt år. Så följande vår ringde översten till mig. 1950 ja, på våren. Ringde han till mig och sa att jag kom nu ner. Att kan ni inte flytta till Helsingfors? Och då var vi mogna för att flytta till Helsingfors faktiskt. Så då kom jag ner när detta område just hade överlåtits av staden till stiftelsen. Och var inhägnat, men ingenting annat var gjort här då ännu. Inhägnaden var byggd och då kom jag tillbaka och sen dess har jag nu sen hållits.
Vad byggdes först här på Borgbacken?
Jag tror att spöktåget var det första som kom. Men nu byggde vi ju inte karusellerna utan de kom från Danmark. Och sen byggdes här i Helsingfors 2 så kallade fartvidunder. Det var det förskräckliga med sån böljande golv och rysliga. De byggdes i Helsingfors och det var de första som fanns här. Och så den där gamla bankkarusellen.
Ja,
den hör till de första också.
När kom sen berg- och dalbanan?
1951. Den skulle finnas till olympiaden 52. Därför var det viktigt.
Den blev aldrig inbyggd?
Nej. Och jag tror att vi har varit ganska kloka när den inte har byggts in. Fasadgranskningsnämnden ville inte tillåta att den skulle byggas in. Det hade blivit en sån kompakt historia där. Nu är den ju luftig för att man ser igenom de här battingarna som det kallas väl. Och nu är det dessutom det. Att den torkar ju genom att vinden går igenom den. Den ruttnar inte.
Det är klart.
Och så var det ju en annan sak med det vinddraget som ingen annan människa vet än jag. Och det var att på hösten var det som en orgel. Det här var mörkt och tyst och vinden ven. För den ven ju genom alla dessa hål så att säga. Och det var ju bara jag som var här och lyssnade på det.
Ja, på tal om det. Så Borgbacken var ju inte bara din arbetsplats utan också ditt hem.
Ja,
alltså med tanke på att du då bodde i det lilla gula huset som står kvar här ännu. Hur kändes det att bo på ett ställe där, hur ska jag säga, stelnatskratt måste ha legat i luften hela vintern?
Ja, det var... Egentligen kom jag ju att bo här därför att den gången när översten ringde och sa att nu måste ni komma, att vi klarar oss inte. Jag tyckte det var hemskt roligt att vi inte klarar sig. Så sa jag att jag kan komma men jag måste ha en bostad. Att jag måste ha en bostad för familjen. Det var faktiskt jag som fick det här jobbet, Bo kom ju senare sen. Så sa han att vi bygger ett hus. Och då byggdes det där huset men det gjordes till kontor. Och så på sommaren var det kontor de första somrarna. Vårt så kallade vardagsrum var mindre än vad det är nu. Och när kassorna samlades in så kom de med en stor metallkista, en plåtkista som var låst. Så kom vaktmästaren öppna, han hade vår nyckel för det var väldigt sent, vi hade ju redan gått och lagt oss. Och så kom de med den där kistan med egen nyckel och så satt de den i vardagsrummet. Och så steg Bo och jag upp och drog den där kistan och satte den under sängen. Så vi sov på de där miljonerna till den första somrarna. Det var nog lite komiskt och otroligt också. Och nyckeln till den där kistan, den sattes under vaktmästarens mössa i hans, där var han hade sitt lilla krypin där vid porten.
Det är lite Grönköping.
No, det var nu Grönköping till den milda grad på den tiden. Det fattar man ju.
Här finns ju också Peacocks varietéteater.
Mm.
Hur är det riktigt med varietéteatern idag? Är det någonting som är på döende?
Jo, definitivt. Jag är alldeles av den uppfattningen men jag har inte bibringat någon den för jag har ingenting med saken att göra. Men om jag hade haft någonting att säga nu och ren de sista åren så hade jag så hade jag provocerat att det görs någonting annat av peacock. För det är en utdöende form av... Cirkus har ju kommit tillbaka. Cirkus var också, låg också i själatåget. Någon gång på slutet av 60-talet. Men det har kommit stort tillbaka, cirkus, över hela världen. Inte bara här, och i Finland. Men, och jag trodde i det längsta att en så gammal konstart, för det är en konstart, som varieté, inte dör ut med oss när den har funnits sedan urminnes tider. Men jag började tro att jag hade fel.
Vad grundar du den tron på?
På en svikande publikfrekvens helt enkelt. Folk vill inte mera se varieté. Ser du, det som gav dödsstöten är nog televisionen. Och alla dessa videofilmer, vet du. Man får allting hem. Och jag påstod då förr i världen när jag ännu var sturig och trodde på Peacock var ju mitt skötebarn på det här stället. Då trodde jag ännu att folk tröttnar på att sitta hemma i morgonrock och tofflor och titta på, bli matade med underhållning. Att de vill gå ut och de vill träffa andra människor. Men jag vet inte mera. Jag vet inte mera. Jag trodde på det i det längsta, men jag tror inte på det mera nu. Det ska komma någonting alldeles revolutionerande nytt för att få folk igång.
Ändå är det ju på det sättet att människan behöver bröd och skådespel. Och vi behöver klä upp oss och vi behöver gå ut och vi behöver...
Precis vad jag har sagt.
Andra människor. Ja. Och det är ju så festligt, jag kommer ihåg just på Peacock hur festligt det var med den här stora orkestern och som... Sakta kom glidande upp och spela allt det här.
Tolman.
Är det ingenting mera?
En trio sitter där i ena hörnet. Det är ju också det, förstår du, att man får inte in pengar om inte man sätter pengar till först. Och där hade sparats. Det kan ju hända. Det trodde jag ju i det längsta, men jag fick ju inte heller gehör för den tanken. Att om vi offrar mera på det. Och ställer till stort. Det kostar för all del. Men å andra sidan, det här är en så lysande affär. Att även om någonting sen kostar och kanske inte hämtar in just på den punkten. Så borde man kunna hålla här en varieté. Det var en sak. Men då fick jag genast mothugg. De sa att varje enhet ska löna sig.
Skulle man kunna tänka sig att varietén skulle få in en ny typ. Kanske lite... litterär varieté, lite...
Det går inte på Borgbacken. Nu ska du komma ihåg att det här är en plats för massor av människor från alla samhällsklasser. Och det fanns en tid, vi har haft faktiskt opera på utescenen, vi har haft på Peacock, vi har haft Bolshoi-balletten, Bolshoi minsann, på 60-talet på friluftscenen. Platt fall, förstår du. Den här publiken vill inte ha litterär kabaret eller... Jag säger inte att de inte vill ha kultur, för det här är tivolikultur. Det finns en tivolikultur. Och där får man ju passa på. Det här är ett speciellt slag av underhållning som inte får förväxlas med högklassiga konserter, med kabaret, med den. Jag tror inte att det går, förstår du. Det här är, folk kommer hit för, av andra orsaker. De vill se folk, de vill att det ska hända, det ska vara musik naturligtvis. Och det ska vara karuseller och tivoli och okej, varieté. Det har jag ju som sagt trott på, men jag vet inte, jag tror inte mer än nu.
Och folk av alla åldrar kanske, det beror på...
Alla åldrar, och det är ju det som är det svåra. Alla ska tycka att de får någonting av det. Och det är inte lätt.
Så här års, i mitten av april, så här inför att... Borgbacken ska öppnas och allting. Är alla kontakter redan tagna till alla de artister som ska komma?
Det måste de vara. Jag har inte följt med hur de gör nu. Jag vet inte riktigt. Jag är kanske lite jaloux. Därför gör jag det inte. För det var så gudomligt roligt det där jobbet med dessa artister och med alla de människor jag träffar och alla de kontakter som knöts. Att jag liksom inte riktigt undrar åt någon annan. Jag måste medge det. Peacock var ju mitt. Riktigt mitt.
No, det där, de kom ju ofta de här artisterna med hela sin familj.
Jo då, oj då. med mostrar och fastrar och älskarinnor och barn och hela faderullan.
Var inkvarterades de alla?
På den tiden hade vi faktiskt möjlighet att inkvartera artisterna med inte deras mostrar och fastrar och väninnor. Här, vi hade en barackby så att säga där på vår bakgård. För att man fick inte hotellrum var vansinnigt dyra. Och människor hade inte rum att hyra ut på den tiden, då efter kriget.
Ja, men nu?
På 50-talet. Nu är de inkvarterade privat. Och det fungerar hemskt bra. Artister är rysligt ordentliga. De ställer inte till och slår inte sönder. De lever regelbundet därför att deras arbete förutsätter det.
De har artistbarnen och deras liv.
Jo. Jag har ju träffat och chilliga av dem. Och jag har alltid varit förtjust och fascinerad av artistbarn. Och jag har några som jag faktiskt gärna berättar för dig om. Mitt absoluta favoritbarn hette Sasha. Och var yngsta medlem av en jättestor luftartisttrupp som uppträdde här framför utescenen med en sån här hög. Det var en lindansartrupp. Det var 7 personer som arbetade. Och så var det då den här lilla Sasha. Och jag minns den första dagen när de kom hit. Och de höll på att bygga upp sin rigging där. Och jag måste gå ner för att se att allt klaffar. Då satt den lilla Sasha på trappan där till utescenen. Och jag hälsade på honom och satt mig bredvid honom. Och pratade med honom och talade tyska. Och så sa han plötsligt att berätta en saga. Men det kunde jag göra just då. Jag hade inte riktigt tid. Så jag sa åt honom att vet du vad Sasha, att ikväll när mamma och pappa och truppen uppträder så kommer jag och då ska jag berätta att det är en saga, då har jag lite mer tid. Och vet du, det där blev ju sen en tradition den månaden. Och vet du, det beredde mig nog lite besvärligheter. Jag var ju tvungen att gå igenom mina döttrars sagoböcker och så måste jag ju fundera lite att jag översatte det till tyska. Och jag hade inga tyska sagoböcker. Det här var så förtjusande denna lilla Sasha. Och varje gång jag kom så pussade han mig på kinden. Och det tyckte jag var väldigt rart. Han var ett vackert barn dessutom med stora bruna ögon och svart hår. Och så drog det då ihop sig till nästa ställe och Sasha kom för att säga adjö. Och jag var väl kanske lite vemodig och sa att jag tycker nog att det är lite tråkigt att du far bort. Så sa han att ja, och vem ska nu pussa dig alla dagar? Så sa jag att ja, vet du, jag är nog rädd för att jag blir utan. Det blir nog också väldigt tråkigt. Jag kommer nog att sakna det. Så funderade han lite och så tittade han på mig. Så sa han att men vet du vad? Frau direktor kallar han mig. Han duar mig nog när han sa alltid frau direktor. Att när jag blir en stor luftartist. Och så det blir jag ju. För jag tränar ju ännu. Så ger du åt mig ett bra kontrakt. Och så kommer jag tillbaka och pussar dig alla dagar. Jag har nu aldrig blivit av. Men han blev säkert en mycket vacker ung man.
Vet inte vad det blev av honom?
Nej, jag vet inte vad det blev av Sasha.
De försvinner här.
De försvinner, jo. Men vet du vad det lustiga är? Jag har många gånger tänkt över det där. Att jag blev åtminstone hemskt fort vän med alla de här artistbarnen som fanns. Och de var på något sätt så rysligt tillgängliga och vänliga. Och jag tror att det berodde på det att de liksom instinktivt kände på sig att ska de knyta en kontakt så ska det ske fort och med värme för att några veckor och så är det ett nytt ställe med nya människor. Vet du? Och det kanske därför var de så allesamman väldigt tillgängliga. Alla och alla. Jag minns en liten tjeckisk pojke och den här pojken var 3 år gammal. Och vi kunde inte kommunicera. Och han var ett mycket allvarsamt litet barn. Han satt alltid på pik och bakom scenen när hans föräldrar uppträdde. Han var då alltid med. Och när jag kom så steg han alltid upp. Han satt på trappan. Jag hade min speciella plats där med en stol som var reserverad för mig. Och han satt där på trappan när jag kom. Så steg han alltid upp och så tog han min hand och kysste mig på handen och bugade mycket av mig. Men inte ett ord. Inte ett ord. Men vi kunde inte säga någonting, helt enkelt. Men han var så stillsam och tyst. Artistbarn vet ju att på scenen, vet du, är man tyst. Det lär de ju sig från det de får ögon. Och det där, Mischa hette han. Men det där lilla Mischa, jag har nog ibland undrat vad det sen blev av honom. Han var så söt unge.
De här barnen som följde med föräldrarna, de kunde ju inte ha varit i skolåldern. För att det var väl omöjligt åldern.
Nej, men jo. Det var de också mycket ofta, vet du, om de var i 7-8 års åldern så var det väldigt viktigt att de läste sina läxor under föräldrarnas handledning. De måste lära sig nog den där vanliga bokkunskapen, vet du, och det som man lär sig på de lägre klasserna. Sen när de blev lite äldre så blev det väldigt mycket komplikationer med det att då måste de gå i en riktig skola. Och då kunde de ju inte resa mera med föräldrarna. Men så länge de reste, och det gäller ju cirkusbarn som utbildar sig till cirkusartister, de kan ju inte gå i en vanlig skola. Då följer de med föräldrarna, men de måste gå, lära sig den där skolkursen i alla fall. Och i det fallet är föräldrar väldigt stränga med dem. Det var vissa timmar skulle de läsa och blev förhörda. Så de får nog den där lärdomen i alla fall, fast i en lite annan form kanske.
Är det överhuvudtaget dessa tivoli-människor, dessa varietéartister och dessa cirkusmänniskor, är det ett släkte med mycket, mycket stark disciplin?
Jo, därför att yrke förutsätter det. Du kan inte gå på lina om du slåss på kvällen med dina släktingar, eller om du tar ett glas för mycket. Man får ju inte vara det minsta därhen. Man ska vara så säker i alla sina rörelser. Det här gäller akrobater. Men samma sak gäller vilka artisteri som helst inom varieté och cirkus, vet du. Till exempel om du har att göra med djur, så är det otänkbart att du ska ens lukta alkohol. Det passar inte. Det går inte. Så det är väl det som gör att, åtminstone det vad jag har sett av artister, så är de oerhört disciplinerade och väldigt stränga med sina barn och deras uppfostran. Det är inte alltid så lätt. Vi hade en gång en liten negerflicka här tillsammans med sina föräldrar. Föräldrarna hette Kari Kari och Amina, minns jag. Och var vackra som öga. Men här lilla ungen var 3 år gammal och hon hette Jasmin. Och hon var söt som ett troll. Riktigt trollunge. Och mina döttrar älskade henne. Och daddade henne mycket gärna. Men hon var en liten djävul när det ville sig illa. Hon skrek och hon hade sig. Hon kastade sig rakt långt på backen på rygg och gallskrek. Och då tog mamman Amina upp henne och gav henne en ordentlig smäll på stjärten. Sen kom hon 15 år senare. Hade engagerat samma artistpar hit i Borgbacken. Och hon hade blivit en sån vacker 18-åring att det liknade ingenting. Hon kom ju naturligtvis ingenting ihåg av den där första gången här. Men jag minns ju genast det där, hennes små raserianfall. Och jag tänkte att om nu lite av den där lilla hinunde finns kvar inom henne, så kan det nog vara bra. Hon såg nog så bra ut om hon ska hålla kavaljerar på avstånd.
Hade hon blivit artist då också?
Hon var artist. Hon jobbade med mamma och pappa i samma trupp. Men såg så bra ut.
Men ibland när man ser de här barnen som uppträder och man tänker på hur hårt deras liv är med träning och den här hårda disciplinen och inte tid för lekar, så tycker man ju nog att det är ganska tragiskt.
Jo, det är nog ett hårt liv. Men vet du, oftast är det nog självvalt. De växer upp i den här miljön och de ser föräldrarnas jobb. Och nu är det mycket ofta så att de väljer det själva.
Och har fallenhet för det.
Det blir en ärftlig belastning. Ja, de måste ju ha fallenhet, annars går det ju inte.
Det är ganska vanligt att det går i generationer.
Mycket vanligt, mycket vanligt. I synnerhet i europeisk tradition. I öst, om vi nu tar till exempel Sovjet, så där är det ju så att de har de där stora cirkusskolorna, och det hade ju också i Tjeckoslovakien, i öst överhuvudtaget. Där skickas barn och lär sig till artister utan att föräldrarna har den utbildningen. Då det däremot här i väst oftast är en familjetradition och föräldrarna lär upp dem.
Fick du någonsin så pass mycket, så nära kontakt med dem att du kunde diskutera med dem ett sånt problem som deras eventuella, jag tänker nu på de här artisterna som klättrar högt upp och sån här, och utsätter sig för en fara hela tiden. För deras eventuella dödsskräck eller dödsförakt. Diskuterade du någonsin?
Jo, jag hade en trupp. Jag hade, eller det var egentligen ingen trupp, det var ett par. De var amerikanare. En man och en hustru som hade en så kallad breaking mast, vet du, det systemet var det att de hade en svajmast ganska hög, när man kanske är 35 meter hög. Den svajade på det här sättet med honom högst uppe i toppen och hon var lite lägre ner, flickan. Och så ett, tu, tre, vet du, utan att publiken hade någon tanke på, vet du, vad som skulle hända, så brast den här masten. Men det var ett trick, förstår du, för det var ett gångjärn och hon utlöste det där gångjärnet på det sättet att masten kom ner. Och han kom ner med huvudet förut, och du vet att det var ju en skräcksyn för den här publiken, vet du. Det var verkligen så att jag tänkte att någon får någon hjärtslag när de tittar på det. Men det var så konstruerat naturligtvis att hans huvud var kanske en 30 cm från marken när han svängde så här sen med huvudet neråt. Och den kom jag att, jag tror att det var tre gånger i Finland. Och jag kom att prata ganska mycket med dem. Och hon sa att hon är livrädd varje gång att det ska hända någonting. Det kan hända någonting med tekniken naturligtvis. Och det kan hända att han får ett svindelanfall eller något sånt där, det är klart. Och hon sa att hon är inte rädd för sin egen del, men hon är rädd för hans del. Och därför måste hon vara med om den där numret. Och hon är kall av skräck varje gång. Men han skrattade. Han skrattade och sa att nej, inte kan han vara rädd. Det är ju hans jobb, det är hans yrke. Att om han skulle tänka på att han är rädd, så skulle han ju inte kunna jobba.
Men att överhuvudtaget börja med ett sånt, med sådana trick som är livsfarliga, det måste ju vara sådana människor att de inte, verkligen inte har någon dödsskräck, eller också att de helt enkelt har ett sånt dödsförakt att det inte spelar någon roll.
Jo, eller att de trotsar en dödsskräck. Det finns den möjligheten också. Att det är en utmaning, vet du, att jag är rädd men jag klarar det. Det är det där att spelet måste gå vidare, det hjälper sig inte om man nu är precis död.
Känner du till hela sanningen bakom alla trollkonster? Alla försvunna personer och inpackade och alla utbytar kungar och allt sånt där.
No, väldigt mycket vet jag naturligtvis, men jag kan nog inte säga att jag känner till allting. Och nu är det ju på det sättet att det är straffbart att avslöja en trollkonst. Jag inskärpte alltid för mina pojkar på Pikok när vi hade trollkonster där att ni vet sen det, att man avslöjar inte om det nu av någon händelse kommer på hur någonting görs. Så är det inte sånt som man berättar om. Jag brukar säga, när folk säger att, men hur gör de? Hur gör de? Så säger jag att de trollar. Det är vad de gör, de trollar.
När vi nu har pratat så här länge med varandra så det där, så har man nu kommit till i alla fall, vilket ju också rubriken på det här programmet ger vid handen, att både karuseller och barn har varit mycket viktigt för dig. Är det så att hela ditt liv egentligen på ett eller annat sätt har varit ägnat barnen?
Man kan väl säga det. Ja, det var nu det här med Borgbacken där de här barnen kom in, de här artistbarnen. Och så älskar jag ju alla de där snorungarna på den tiden som samlades här utanför porten när det här började dra ihop sig till att bli en sommarens evenemang. Jag minns en gång, det var ju inte jag som upptäckte det, men det var Bo Ekel, hon gick omkring här en söndag morgon runt det här fältet. Och så var det en liten unge som höll på att gräva sig under porten in hit. Och då stannade Bo och sa att hej, hej, vad tror du att du håller på med då? Så tog den ungen hastigt av sin mössa, han hade en sån lippalacke på. Han tog av den och sa att, förlåt, är det inte öppet ännu? En gång fråga Bo Ekelund av ett barn. Att vad tycker du att det är så roligt med Borgbacken? Och jag tycker att det här är signifikativt. Den ungen svarade, jo, därför att här skrattar också pappa.